Du lyssnar på Verkans eld i en författarinläsning av mig, Louise Boye av Jennes. Det enda säkra och varaktiga försvaret är det som beror av dig själv och din egen duglighet. Ur Fursten 1532 av Niccolò Machiavelli 1469-1527. Kapitel 1. Mamma stod i köket i sin ljusblå morgonrock och bryggde doftande kaffe. Pappa kom precis in från en runda på längdskidor i Venaspåret och det ångade om honom där han gick, med röda kinder och smält snö i mössan. Utanför fönstret strålade solen över ett snötäckt Örebro. Termometern visade 5 minusgrader och hela bilden var som hämtad ur en saga av Elsa Beskow. Själv satt jag vid köksbordet och avslutade min gröt och nere på golvet lekte Lina med kattungen Esmeralda. Sara, sa pappa, ska du inte följa med ut och åka Venan ett varv? Det är skönt för hela kroppen och själen med. Jag såg på min pappa där han stod med sitt breda, vänliga leende och jag visste att ingenting skulle göra honom gladare än att jag följde med och åkte rakt norrut över kasernvägen bort till Venaspåret och in i skogen. Vi skulle ha solen i ryggen och kylan i kinderna. Luften skulle vara frisk och vi skulle hålla ett tempo där vi både kunde sträcka ut och samtidigt njuta av det fantastiska vinterlandskapet med blåa skuggor över den kritvita, gnistrande skaren. Jo, sa jag. Jag följer med dig, pappa. Jag reste mig från köksbordet, tog min jacka och satte på mig de röda Lovikavantarna som Torstens fru Kerstin stickat åt mig. I detsamma förändrades allting. Himlen utanför fönstren blev mörk och fylld av bulliga, lilafärgade åskmoln. Snön var borta, ersatt av ett piskande regn som slog mot rutorna. Lina och kattungen var försvunna och när mamma vände sig mot mig från diskbänken hade hon inte längre sin vanliga, ljusa blick under det lockiga, bruna håret. Där hennes ögon tidigare suttit fanns nu bara 2 tomma hålor i ett grinande kranium. Jag vände mig panikslagen mot pappa. Hans ögon såg ut som vanligt och han öppnade munnen för att säga något. Men istället för ord kom det ut en mörk fläkt ur hans munhåla med ljusgrå aska som virvlade iväg genom rummet. Och jag såg att pappa inte längre hade några tänder. Sedan kastade sig Micke över mig och jag skrek. Jag stod vid fönstret och såg ut i natten över Nytorget medan jag försökte dricka ett glas vatten och få min puls att bli normal. Från Linas rum hördes inte ett ljud. Jag verkade inte ha väckt henne denna gång. Vårt lilla kök vette direkt ut mot torget och det såg lugnt och fridfullt ut där nere. Hösten var på ingång, även om löven ännu inte börjat falla av träden. En ensam nattvandrare med sin bullterrier rörde sig ut och in ur lyktstolparnas ljuskäglor. Jag hade inte hört någonting från BSV på hela sommaren. Efter Johans och mammas plötsliga dödsfall i slutet av våren hade jag under flera veckor knappt varit kontaktbar. Först hade jag legat inlagd på sjukhus i nästan en vecka och sen hade Sally följt med mig till Örebro där jag placerats hos Ann-Britt och hennes familj. Jag hade varit i tillräckligt hyfsat skick för att delta i mammas begravning på Norra kyrkogården men jag mindes nästan ingenting. Ann-Britt hade tagit hand om mig på ett helt fantastiskt sätt, bäddat ner mig och lagat mat och låtit mig vandra runt som ett spöke i hennes hem och trädgård medan jag ältade det som hade hänt. Jag grät inte alls i början, men så småningom, i takt med att jag började prata, kom tårarna. Ann-Britt lyssnade till mig om och om igen, och det gjorde även Sally och Andreas när de kom på besök.